En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i eten är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjugfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi Carl Johan Karlsson, regissör och konstnärlig ledare för Unga Dramaten, för ett samtal om arv, om att skapa queera rum i heteronormativa institutioner och om queera möten över generationsgränser. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla.
Är det en lidande konstnär vi har här?
Ja, Milla. Jag har slut på visioner.
Du har en kreativ svacka.
Ja.
Du har gjort så många kreativa intron till vår podd.
Jag vet inte vad jag ska ta mig till.
Jättebra, du får anställning på Dramaten direkt.
Tror du det?
Ja.
Åh, det vore roligt. Jag skulle gärna jobba på Dramaten.
Ja. Nej, men jag är så tacksam att du inleder de här poddarna. Jag har liksom inte så stora svårigheter att snacka annars. Men ska jag säga en ångest jag har? Mm. Någonting som jag typ inte klarar av att göra. Det är att säga till Siri saker. Har du varit hemma hos någon där man måste säga till ja, men du vet så, telefonen att till exempel släcka? Eller sätta på en äggtimer?
Nej, men jag har en sambo som liksom pratar med sin telefon som att det vore en tredje familjemedlem.
Ja.
Vilket väcker stor förvirring hos mig.
Vad säger han till Siri?
Nej, men det är mycket bara sånt där, ställ ett alarm på 23 minuter. Och så svarar ju då Siri, liksom bekräftar att hon ska göra det här. Och jag tycker det är väldigt underligt.
Men jag vet inte varför jag tycker det känns så stelt. Alltså, det är lite som att interagera med spädbarn. Typ att jag får så jättemycket komplex och typ så här, är rädd att det inte ska vara tillräckligt kul eller göra tillräckligt bra bebismimik så jag typ skakar hand med dem. Så känner jag mig med Siri.
Prestationsångest.
Ja, prestationsångest. Men jag tror inte inför Siri, för Siri är liksom en datamaskin och kommer inte döma mig. Men kanske för att jag skulle liksom sluddra så Siri inte förstår mig. Och att man ska liksom prata på ett särskilt sätt. Det är en särskild röst man använder. Man säger så, Siri, sätt timern på 7 minuter. Typ så. Men att det är som att jag känner...
Jag tycker du gjorde det jättebra.
Tack. Men det är som att jag känner att jag hamnar på scen.
Ah.
Och jag har liksom... är gärna på scen. Som du vet. Men det här klarar jag inte. Ska jag KBT mig ur det? Kanske.
Eller bara jag kan inte sluta tänka på hur roligt det vore om du liksom blir så besatt av att liksom lära dig förstå Siri, att du liksom till slut blir kär i henne.
Just det, som i Her.
Som i Her, precis. Det var en ganska tråkig film. Hur som helst, fråga mig vad jag gjort den här veckan.
Vad har du gjort den här veckan, Max?
Jag har varit på Dramaten. Kungliga Dramaten. Scenernas scen. Backstage.
Okay.
Sceningången.
Skryt på, jag fick inte komma.
Nej, du var inte välkommen. Det var jag som var inbjuden till Dramaten. Ska jag berätta vad jag gjorde där?
Berätta.
Jag var och fikade och intervjuade Carl Johan Karlsson, som är konstnärlig ledare för Unga Dramaten. Nyligen utsedd till konstnärlig ledare för Unga Dramaten. Men också regissören som tog pjäsen Arv till Dramaten och till Sverige. Vårt möte var ju lite pinsamt på så vis att jag då hade glömt liksom en liten manik vi behöver använda för att spela in våra intervjuer. Och den här lilla maniken, liksom det är när jag nervöst är på hans kontor och packar upp all ljudutrustning för att vi ska kunna liksom spela in den här väldigt, väldigt viktiga intervjun på Dramaten, som jag inser att den är bortglömd. Och jag får då svettigt erkänna att så här, du, det blir ingenting. Jag liksom, vi måste lösa det här. Jag måste liksom åka och köpa en sån här liten dosa. Och han bara, nej, nej, nej. Vi har såna här i huset. Så då ska vi liksom ner, längst ner liksom på botten av byggnaden. Och där är så här teknikgrabbarnas dungeon. Och där fick vi liksom låna då någon slags ny inspelningsmaskin som jag på liksom 30 sekunder skulle lära mig hur den fungerar och hur jag skulle liksom få in ljudet i min dator. Otroligt, otroligt ansträngande.
Blev det någon ljud?
Det blev ljud, men i min svettiga nervositet så lyckades jag också sno med mig en sladd som tillhör Dramaten därifrån. Så Carl-Johan Karlsson fick liksom mejla mig sen och bara, du får komma tillbaka och lämna tillbaka sladden du har stulit från Kungliga Dramaten.
Men det är sluta helt stjäla. Tydligt för alla att det bara var för att få vara på Dramaten en gång till.
Exakt. Så jag har ju varit tvungen att åka tillbaka till Dramaten för att lämna tillbaka den här sladden. Saken är bara den att jag tappade ju bort sladden också.
Så det är så snurrboll.
Och dessutom glömde bort hur sladden såg ut. Så att jag liksom, och jag har inte vågat berätta det här för Carl-Johan.
Nu kommer han få höra det direkt vi spelar in.
Ja. Så att jag fick ju liksom be mig tillbaka till Dramaten och bara, oj, jag glömde bort hur sladden såg ut. Har du liksom samlat ihop lite en refs av sladdar från min sladdlåda hemma och bara, hoppas det är någon av de här. Åker till Dramaten och bara, kan det vara någon av de här? Carl-Johan får liksom fota dem, skicka till teknik snubblesnubbchefen som då liksom sköter tekniken på ett jätteviktigt genrep av någon stor liksom pjäs som ska sättas upp. Svara att ja, det är den högra sladden. Bara den högra. Lämna tillbaka sladden så här. Tack och lov att det funkade.
Nog om dig, din självupptagna skådespelare. Och mer om arv vill vi höra.
Okej. Okay. Ja, det var ju faktiskt arv som jag åkte till Dramaten för att få prata med Carl-Johan om. Arv är en mastodontpjäs. Den är 8 timmar lång, i uppdelad i 2 delar. Så om man ser den samma dag, vilket jag gjorde förra våren, då är det liksom uppdelad i 6 mindre delar för att man ska liksom orka se hela pjäsen. Det är verkligen ett epos, en enorm upplevelse att sitta så länge med samma publik i ett liksom litet rum med samma skådespelare en hel dag. Och den här pjäsen har också liksom ett storslaget anslag. Likt Angels in America så handlar ju arv om AIDS-epidemin, men den handlar också om så mycket mer än det. Den handlar liksom om berättande och oavslutat berättande, om att berätta om sig själv, om sitt eget liv. Och den handlar om liksom kärlek och relationer, men också oavslutad kärlek och oavslutade relationer som liksom bara lever vidare liksom som ett smärtsamt sår liksom, på grund av att någon har gått bort till exempel. Och den handlar om liksom rotlöshet och längtan efter att höra till och höra samman och ha ett hem till exempel. Är verkligen så en, tänker jag mig, en sån där pjäs som man kommer prata om som en så här, ett generationsverk i framtiden.
Wow, vad fint. Det ska bli så spännande att få träffa Carl-Johan Karlsson.
Ja, vi lyssnar nu.
Ja.
Nu kör vi. Och här sitter jag på Dramaten på Carl-Johan Karlssons kontor här på Östermalm i Stockholm. Carl-Johan Karlsson, regissör som har varit verksam vid till exempel Riksteatern och nu vid Unga Dramaten där han är konstnärlig ledare. Och som under 2023 regisserade mastodontpjäsen Arv här på Dramaten som bland annat nominerades till årets scen på QX-galan. En publiksuccé som återkommer i Dramatens repertoar på hösten 2024. Carl-Johan, Vad roligt det är att få vara hälsa på här på ditt arbetsrum.
Ja, du är varmt välkommen.
Tack. Du har ju regisserat Arv, eller man kan nästan säga att du tagit Arv till Dramaten och till publiken här. Och den har ju liksom av både publik och kritiker beskrivits som en supersuccé. Och som jag förstått det redan slutsålt de kommande föreställningarna.
Det stämmer, de är slutsålda. Det var roligt, då kraschade hemsidan. Jag har aldrig sett en så glad chef på kommunikationsavdelningen som kom inskuttande och sa att hemsidan låg nere. Men så är det. Men det kommer även släppas fler biljetter och fler föreställningar.
Otroligt, så att en queer pjäs skulle man kunna säga välter Dramatens webbshop eller försäljningssida. Vad är det här för pjäs som skapar så stort engagemang och drar så stor publik?
Ja, det är en pjäs som går, det är som en slags andlig arvtagare till Tony Kushners Angels in America som kom på 90-talet. Och precis som Angels in America så handlar Arv om en grupp homosexuella män. Och Angels in America utspelar sig mitt i brinnande AIDS-epidemi. Arv utspelar sig nu, den skrevs 2018. Och handlar om hur man som homosexuell man ska hantera sin vardag, men också hur man ska hantera ekot av det arv som vi lever i. Det som gör den här föreställningen så speciell är att den, precis som Angels in America, presenteras i två delar. Och båda delarna är 3,5 timme lång. Så att föreställningen gör ett stort anspråk och den tar också 8 timmar i anspråk. Så det är liksom en mastodontpjäs i 6 akter och som ställer då väldigt höga krav både skådespelare och publik.
Ja, det är verkligen en otrolig pjäs. Jag har sett en av föreställningarna och såg då båda delarna som en hel dag. Och det är ju en väldigt ovanlig och speciell upplevelse att få tillbringa så mycket tid med samma publik och samma skådespelare. Och jag tänker att det måste varit ett enormt... Alltså du beskriver det här stora, stora anspråket som den gör på skådespelare och publik. Och jag tänker också på kanske en institution också, en teaterinstitution. Så där. Vad var det som fick dig att ta an det här stora projektet och ta den här pjäsen till Dramaten?
Jag såg den här föreställningen i regi av Stephen Daldry i London 2 gånger. Och kände när jag såg det så att det var som liksom så hidden camera. Att när som helst så tänkte jag att de skulle avbryta föreställningen och hoppa ut och skrika så här: surprise! Vi har liksom gjort en föreställning om ditt liv. Och den träffade mig precis där jag befann mig i mitt liv och med det som jag har brottats med. Frågor som liksom individen i relation till kollektivet, kring hur man som en grupp kan läka, kring huruvida man ska politisera sin sexualitet eller om sexualiteten bara ska vara vattenhål där man träffar andra homosexuella män för att festa och ligga. Så att det var liksom en fullständig helkroppsupplevelse. Jag var där själv. Och jag blev så där upplöst i slutet att jag började prata med folk runt omkring mig. Sen åkte jag hem och så pratade jag väldigt mycket om den här föreställningen och tänkte att det var klart. Men sen så började det liksom pocka på och gnaga och tänkte, men det här hade ju varit helt otroligt om man kunde introducera för en svensk kontext och ett svenskt bögkollektiv och liksom se vad det skulle få för genklang här hos oss.
Det är precis som du skriver eller beskriver, att det är en sån, det är både en kollektiv ansats ser man på scenen, men också en kollektiv upplevelse att uppleva eller ta del av den här pjäsen. Och jag tänkte mycket på när jag såg den att det var, eller framförallt efteråt, att det var liksom, jag blev så osäker på vem var det som sa vad, vem var det som beskrev vilken scen eller vilka känslor, att det är som ett myller av röster och hur liksom, och också nästan i koreografin liksom, att skådespelarna på scenen bara rör sig om vartannat som en stor kropp nästan ibland. Hur liksom, hur tänkte ni kring det där kollektiva liksom när ni arbetade med pjäsen?
Jag utgår alltid från grupp och samarbete i mina arbeten och det lånar sig väldigt väl för det här materialet. Och jag tyckte att uppsättningen i London var helt otrolig, men det var ju också ett stort kollektiv av män. Och där kände jag att de här männen inte riktigt hade blivit tagna i beaktande. Så det var liksom vår absoluta ingång, att så här, hur mycket kan vi som grupp vara medskapande i den här berättelsen. Hur mycket kan vi göra det här tillsammans? Så det var liksom vår utgångspunkt i arbetet. Också som också präglat då varje steg i arbetet.
Mm. Spännande, det märktes verkligen tydligt att det var ett kollektivt eller ett grupparbete. Så liksom. Jag tänkte på att den här pjäsen, den är ju så stor som du beskriver, så den finns ju otroligt många teman man kan fördjupas i. Men den rör ju sig mellan, kan man säga, olika tider på ett sätt. Ta avstamp hos E.M. Forster, författare till bland annat Maurice och Howards End. Och den vandrar in i vår tid där olika generationer av homosexuella män möts. Och kanske också behöver möta delvis samma frågor, delvis olika frågor, ta sig an dem på olika sätt. Hur var det liksom att arbeta med temat av tid och generation och så?
Ja, det var komplext och det var också otroligt fint att en stor institution som Dramaten skapar utrymme för det här. Då får man liksom på betald arbetstid fördjupa sig i frågor som man annars inte har fått fördjupa sig i. Men så kommer man också i kontakt med en slags stor sorg. När man ska liksom på djupet försöka förstå hur tidigare generationer, vad de inte har genomlevt utan kanske snarare vad de har genomlidit. Och vad de har behövt utstå för att vi ska ha de här, för att vi ska kunna leva den här relativa öppenheten och relativa tryggheten. Så att det var både väldigt lustfyllt och väldigt sorgligt. Vi, Dramaten som institution, är ju allt annat än en queer institution. Det är ju en väldigt liksom, en, vad ska man säga, en institution starkt präglad av heteronormativa strukturer. Så att det var också någonting vi var tvungna att arbeta väldigt mycket med, att försöka skapa ett queer space och ha ett queert, en queer utgångspunkt i arbetet. Och det var väldigt berikande att lyckas med det och att se att huset också bejakade det.
Mm. Mm. Och vad tror du, jag tänker på just det här liksom en sak som jag har hört ofta liksom nämnas eller prata om i queera sammanhang och kanske särskilt i sammanhang bland homosexuella män är liksom det här kontakten mellan generationer och vad har en annan generation upplevt och vad upplever yngre generationer och vad vet man om varandra och så. Vad tänker du kring det liksom temat?
Ja, jag tänker att vi som kollektiv är väldigt dåliga på det. Jag tänker att det har funnits liksom vattensäkra skott mellan de här generationerna och att AIDS-epidemin har förvärrat det, att man liksom är snarare rädd för äldre generationer, både de liksom vad de har genomlidit och det traumat. Jag tycker också att bögkulturen har en väldigt nästintill fascistisk liksom längtan efter den liksom unga återvärda kroppen på något sätt, så att jag tänker att vi generellt är väldigt väldigt dåliga på det här, men materialet försöker ha ett samtal mellan olika generationer och det också var någonting som präglade vår när vi arbetade med scenrummet till exempel. Att så enkla saker som att vi har, det här låter ju jättetöntigt, men att vi har alkoholtillstånd i scenrummet.
Mm.
Och att man inte har några fasta platser. Och att vi också fick tillstånd av teatern att också måla om i foajén och låta foajén också vara en del av det konstnärliga uttrycket. Vi ville liksom inte bara sudda gränsen mellan skådespelarna och publiken, men vi ville också skapa förutsättning att för olika delar av publiken att mötas i ett samtal. Och någon slags, jag brukar skoja om det, men jag hade någon slags förhoppning om att man skulle gå dit med en person men gå hem med någon annan. Och någonting som är väldigt en gemensam upplevelse av i communityt på något sätt är ju avsaknaden eller att vi förlorar alla våra fysiska platser. Allting liksom, dejtande flyttar över på nätet och vi blir av med våra klubbar och sådär. Och då kände jag så här, men då kan vi försöka liksom för en stund skapa en plats där man kan liksom träffa någon och ihop med någon. Gärna över en annan generation.
Ja. Ja, det var väldigt fint. Jag gillar den här idén med att komma till en teaterföreställning och sen gå hem med någon annan. Mm. Och jag tänker att även om det inte sker rent konkret, så tänker jag att det kan med viss scenkonst så finns det något
liksom transformativt, att man kommer dit som en person och lämnar det som en annan person. Och det här kändes som, tycker jag, som en sån typ av pjäs och föreställning. Att den jag gick dit med hand i hand var, bar med sig någonting annat därifrån. Liksom, att det ändå, det lämnar någonting i en liksom, som gör en till en annan människa kanske.
Och det har också blivit mycket, det har lett till många samtal. Som otroligt fina möten, och jag har haft väldigt många bra samtal liksom efter premiären. Vid ett tillfälle då så kom det en grupp med liksom mycket äldre homosexuella män som var liksom, ja, väldigt gamla. Och jag hade en idé om att det skulle vara en jättestor fest och att folk skulle bara hurra och vara glada. Men när vi hade ett samtal med dem efteråt så var det väldigt, det var liksom verkligen ett ambivalent möte. Och då förstod jag att, jag menar, de hade levt sina liv. Flera av dem var unga när det var kriminellt eller sjukdomsklassat. De hade överlevt en AIDS-epidemi. Hela tiden hade majoritetssamhälle påstått att eran kärlek inte är lika stor. Den är inte önskvärd och den ska inte ta plats i det offentliga rummet. Och sen på livets höst, den sista kvarten, då är det så att liksom, Sveriges nationalscen då hedrar deras liv med ett sånt här otroligt mastodontverk med så många skådespelare, och i ett slags påstående om att ni hade rätt hela tiden, den är lika stor och viktig än kärlek. Så att, och jag var så naiv och trodde att de bara skulle vara så glada, men det var verkligen liksom, i det mötet mellan olika generationer så var det verkligen präglat av en stor melankoli och ambivalenta känslor.
Jag kan föreställa mig det, för att en av de starkaste sakerna jag tar, eller det är många starka saker jag tar med från pjäsen, men en av de saker jag återkommer till och pratat om och berättat om för andra, det är att det finns flera delar i pjäsen som på något vis berör det här, det som aldrig blev. Vad hade liksom ett liv varit med den här människan jag älskade om den hade fått leva vidare? Och det som aldrig blev, det berör mig väldigt, väldigt starkt, tänker jag, i pjäsen.
Det som inte blev och de som inte fick leva, eller som Jonas Gardell säger, de som frosten tog, det har varit, vi har haft ett pågående samtal om det, och det har varit, gett syre till arbetet och är ju en gemensam sorg. Men att berätta när det har varit, alltså det är ju väldigt mycket arbete som har legat till grund för att göra en sån lång föreställning.
Mm.
Men den missionen att berätta om dem som inte fick leva klart har verkligen gett syre och liksom stunds i steget. Och vi pratade alltid om att det skulle vara som, jag säger alltid fel, att det är Nils van der Poel, eller heter han Jens van der Poel, det är någon cyklist som är jättebra i alla fall. Och när det var som tuffast så hade jag läst en artikel med honom där han sa att liksom, att man behöver bara liksom hålla ett konstant tempo, inte sakta ner och heller inte spurta, utan man måste bara liksom ta ett framtag i taget. Och så hade vi så pratade vi när vi repeterade, och det som är fördelen då att jobba i sånt här kollektiv av icke, speciellt av icke-heterosexuella, att om du är trött i steget så kan du vända åt sidan, för där finns det någon annan som kan bära dig en stund. Och när vi då är som, hela gruppen är väldigt trött, då kan vi också vända oss till vårt omgivande community och också vända oss till vår historia. Och där finns det hela tiden syre och kraft att hämta.
Mm. Jag tänker det finns, du beskriver det här kollektiva arbetet av att hämta kraft hos varandra. Och jag tänkte mycket på det, där att det är så mycket våld och sorg, men också mycket kärlek och en väldigt, väldigt stor intimitet. Och det tyckte jag man såg liksom i ensemblen, att det kändes som det här är liksom människor som tar hand om varandra. Hur liksom, hur gör man för att arbeta så nära, så att den är så där intimt med varandra liksom?
Ja, det är en jättebra fråga. Vanligtvis när man gör teater, och gärna på såna här stora institutioner som kan upplevas som stundtals som fabriker, där det liksom dundrar på en produktionsprocess. Och det är massa avdelningar som har olika behov och som kommer och går. Alltså, det är som att stå och arbeta en lövblås. Och om man står mitt i en lövblås så är det inte alltid de bästa förutsättningarna för intimitet eller liksom att komma nära varandra. Så därför så jobbade vi väldigt intensivt initialt, alltså med att komma ihop som grupp. Hela ensemblen, vi är inte liksom så att det bara är icke-heterosexuella personer i ensemblen, utan vi har folk av alla tänkbara sexualiteter. Så att vi började med att göra såna här vanliga inte klassiskt, tvärtom. Vi började med att vi fick definiera vår sexualitet, hur vi såg på den. Vi fick prata om våra egna komma ut-processer. Och vi hade sånt liksom, som ett litet gay high school där vi lärde oss allting om den homosexuella historien, om RFSLs historia, hur det ser ut internationellt, men också vad som är liksom skillnaden mellan en twink och en twunk, och vad som är skillnaden mellan liksom en bear och en otter. Så att vi jobbade väldigt noggrant i början med att komma ihop som grupp, och det var liksom verkligen en av de bästa nycklarna, kan man säga. Jag vet inte riktigt skillnad mellan twink och twunk, ska jag säga, men jag har i alla fall försökt djupdyka i det.
Ja, roligt. Roligt att det får vara en del av en, tänker jag, både bildande och konstnärlig process kanske. Vad heter det? Jag tänker det här kanske knyter an lite till, eller ert arbetssätt, men till ett annat intryck jag hade var att liksom, eller vi har pratat om att en sån stor föreställning liksom tidsmässigt och liksom kanske känslomässigt tar liksom publiken i anspråk. Och jag upplevde liksom att det fanns en slags här, nästan oresonlighet på ett positivt sätt. Liksom, eller en självklarhet att så här, vi är här för att berätta någonting som är viktigt och vi tar den här platsen och det här utrymmet. Och det fanns liksom, liksom nästan något uppkäftigt självförtroende i det som verkligen träffade liksom, eller tog mig i anspråk. Så. Hur hittade man den tonen? Var kommer det ifrån, tror du?
Alltså jag tror att det är dels att det är viktigt då med representation. Att det var så många som inte är heterosexuella i ensemblen. Som bär med sig sina jag på något sätt in i arbetet. Och sen jobbade vi ju också, för att vi skulle orka, så var det viktigt att den kreativa motorn inte bara var regissören, utan det behövde också vara hela ensemblen. Så då arbetade vi aktivt med att så här, hur ser den era liksom levda erfarenheter ut, men också hur ser era politiska motorer ut. Och när vi satte igång dem så fanns det hela tiden en sån brinnande berättarlust. Och när det var för tufft och tungt, för det är väldigt mycket liksom, inte minst praktiskt att göra en sån här stor föreställning som är liksom alldeles stor även för Sveriges största teaterinstitution, så försökte vi liksom hitta verktyg för att hantera det. Vi hade till exempel ett verktyg som hette kongress, där vi samlades allihopa, och där annars är det ju regissören som arbetsleder och bestämmer talordning och vad man ska göra, men kongress var ett sätt där vi jobbade med jobbade plattare, och där vi som grupp kunde formulera utmaningar, frågor, teman som vi behövde prata om. Och sen så liksom redde vi ut det. Och det kunde vara ganska utmanande samtal. Både för en som person, men också som en som yrkesverksam. I vilka frågor som dök upp. Och vi hade några tillfällen där jag ville någonting väldigt starkt som regissör. Där vi hade kongress, och det blev väldigt tydligt i den här kongressen att vi inte skulle göra på det sättet och kunde inte göra på det sättet. Och då blev det inte så. Och då hade det, om jag inte hade vill att respektera då gruppens beslut, så hade det varit ett väldigt, det hade varit ett berg att bestiga, och jag valde att inte bestiga det berget.
Okej. Ja. Jag tycker det är spännande, du återkommer flera gånger till det här med representation och att det är på den här stora nationalscenen och så. Vilka tänker du representeras på scenen?
Ja, det beror på ut vilket perspektiv man väljer. Alltså jag vet ju nu, eftersom att vi hade de här workshopsen i början, hur de här skådespelarna just då definierade sin sexualitet och sådär. Så att det kan man ju prata om. Sen är det också ett publikt perspektiv. Liksom hur man tolkar då situationerna. Men sen är det ju också vilka personer, eller det som Matthew Lopez, författaren, då har valt. Och han har fått kritik för att bland annat det är inte så mycket representation av personer som tillhör en annan klass till exempel, eller som har en annan etnicitet. Så att, och där han då har svarat, och han har skrivit en artikel i New York Times tror jag, där han skrev det. Och han definierar sig själv som latinx, fast att ingen av liksom största karaktärerna liksom har den identiteten. Men han har varit ganska obönhörlig i det och sagt att det här är den historia jag vill berätta. Och det här, det värsta som kan hända är att vi nu är klara. Att vi har så här, kryssat av en liksom, tickta box. Utan det här är bara starten. Och det han har manifesterat, det är att vår samtid och vår publik törstar efter föreställningar som tar stora anspråk. Och där det smala också kan vara allmängiltigt och allmänmänskligt. Så jag hoppas att vi ser liksom en utveckling där det blir liksom större och smalare.
Mm. Spännande, större och smalare på samma gång. Mm. Jag tänker apropå det här med representation och publikens roll i den här pjäsen, så är det som du beskriver liksom att en del av upplevelsen var ju att vara på samma plats och uppleva samma sak med en publik som inte var så stor ändå, för det är ändå ett ganska litet scenrum, att man handlar att känna igen ansiktena mellan varje akt nästan. Mm. Och att ett speciellt grepp var ju att läktarna, sittplatserna, flyttade på sig under mellan varje paus.
Mm.
Så jag tänker att man fick också se liksom, apropå representation, fick man ju också se vilka andra finns i det här rummet. Hur hamnade ni där? För jag har förstått att den har gått på väldigt stora scener annars. Och nu har det liksom varit ett annat, mer intimt rum. Liksom.
Ja, så här är det då i relation till det. Att dels så ville vi utgå från att det var ett queert rum. Så att när det används väldigt mycket slang och ord i materialet som ändå inom citattecken i majoritetskultur kanske inte riktigt förstår, så var det så att det kom förslag inifrån teatern att man skulle tillhandahålla en ordlista till exempel, eller att man skulle skriva på väggen vissa ord. Och då ville vi inte göra det, utan vi ville utgå från att det här är ett queer space. Liksom, och är det så att man inte kan den här lingon när man kommer, då får man googla. Alltså vi måste utgå från liksom, att det är ett icke-heterosexuellt rum. Och sen så, att vi spelar på sånt i sånt litet rum, det var, vi ville kunna ha liksom en slags dialog med publiken. Så att vi ville gärna att det skulle vara intimt. Sen det ärliga svaret, teatern hade inte räknat med att det skulle bli en sån här succé. Man utgick inte från att det skulle vara sånt här publiktryck. Så hade man vetat det, så hade det nog varit mycket svårare för oss att få spela i det här rummet. Och jag tror också att teatern då har lärt sig mycket bra saker med projektet.
Mm. Och det är väldigt fint, för jag tycker på ett sätt skulle man kunna se, eller liksom som besökare när man kommer till pjäsen, så var det liksom att gå in vid någon slags sidodörr, upp för några trappor, upp i något liksom hörn av huset, och där fanns det en bar och så liksom ett inte jättestort rum om man tänker på Dramaten.
Mm.
Med läktare som flyttades runt och i det här rummet. Mm. Så att det var kanske på ett sätt skulle man ju kunna sätta det som att den här queer-pjäsen fick liksom ett litet hörn någonstans uppe på vinden. Mm. Och på ett sätt så bidrog ju det till liksom känslan av att det här är lite kanske hemligt, eller liksom vi är hittade hit och vi som är här, vi är de som liksom har tagit oss in i det här rummet på något vis.
Mm.
Så att jag tänker att det var väldigt spännande att få ta del av en föreställning där rummet hade så, kändes så viktigt.
Mm. Mm. Och det är ju också, alltså, det är liksom 12 skådespelare. Det är en jättedyr produktion. Som det är en otrolig lyx att vi får spela här. Den ska upp igen. Då kommer vi spela både Målarsson. Vi kommer också flytta på lilla scen. Spela på lilla scen. Där kommer vi inte kunna snurra gardängerna. Så vi kommer behöva göra om det sceniska konceptet. Och det som det flyttande gardängerna gjorde var, eller jag ville liksom, det här är liksom en lite nördig grej, men jag ville att ge att det är så pass långt, och genom att man blir flyttad som publik, så vill jag liksom att man skulle tappa fattningsförmågan och att man till slut inte skulle liksom kunna avgöra vad som är fiktion och vad som är verklighet. Jag skulle vilja, det är som en slags norsk fylla, och till slut så skulle man liksom börja ha sådär vänskapsrelationer med de här karaktärerna, för att det, man kan inte, orkar inte uthärda i att att de inte existerar. Den där känslan som kan uppstå när man läser en större roman och man kommer till de sista sidorna och man drabbas av insikten, som är ju en banal insikt, att herregud, nu ska den här personen alldeles strax upphöra framför ögonen på mig. Och jag kan också saknar karaktärer som jag har läst om i böcker och sådär. Och jag skulle vilja att det också var i relation till karaktärerna i pjäsen. Och på premiären, jag var där med min syster. Och då ville hon inte gå in i sista akten, sjätte akten. För hon hade då fått någon slags jättemärklig vänskapsrelation med de här karaktärerna. Och anade att det var någon som då kanske inte skulle överleva vägen ut, eftersom att folk gärna har en tendens att dö på teatern. Och hon var så här: är det den här personen som dör nu, då går jag inte in. Det är jag liksom inte redo att uppleva. Jag fick in henne. Och det var inte rätt person som, det var inte den personen som hon trodde skulle dö som dog.
Intressant, jag blev väldigt nyfiken nu. Jag tänker den här, vi var inne lite på att den här utspelar ju sig i en amerikansk kontext. Hur var det att ta den här pjäsen till ett svenskt sammanhang?
Det är ju liksom, alltså det positiva i den är att det är en amerikansk författare som har velat skrivit en engelsk pjäs. Och det betyder, det är liksom blir ett särskilt språk, och det blir en särskild form, och det blir en särskild spelstil som lånar sig väldigt väl för att man ska orka väldigt, väldigt länge. Så att det var någonting som var positivt. Sen hamnar man då i diskussion alltifrån så här: ska du säga att en huvudroll heter Erik eller Eric, så att det innebär massa merarbete. Vad är de bästa liksom referenserna? Vad ska man säga, Gap eller ska man säga H&M, eller vissa liksom kulturella referenser som vi har fått modellera lite i för att man ska liksom göra dem, kunna förstå dem. Men sen så finns det liksom också, alltså det är jättepositivt med den här pjäsen av Ennis och Amerikan. Det finns också en utmaning att liksom våra stora episka verk om vår community, alla härstammar, eller inte alla gör dem, absolut inte det, men de gärna tar utgångspunkt i liksom storstäder, urbana miljöer, amerikanska städer, alltså som inte per definition applicerbara här. Och det har också Jonas Kadell som var tittade, han har också kritiserat materialet i relation till det. Och det är liksom ena sidan. Sen tycker jag USA är jätteroligt, och jag tycker New York-baserade bögar är jätteroliga. De är snabba och smarta och gränslösa, och så att det är också en jätterolig arena att kasta sig in i. Så att jag är väldigt glad att den inte utspelades på liksom Backdoor eller Lino här i Stockholm, utan att den var USA. Den lilla distansen gjorde att jag nästan kan relatera mer.
Mm. Ja, precis. Det finns ju något paradoxalt, tänker jag, i bögkulturen i alla fall, av att man ibland kanske vet mer om amerikansk böghistoria eller bögkultur än sin egen svenska böghistoria, eller europeiska för den delen. Vi har ju återkommit till Angels in America flera gånger, och för de som inte vet det är det också en sån mastodontpjäs från 90-talet som också spelas i två delar, ibland samma dag, men som en heldagspjäs, och utspelar ju sig också under, eller tar avstamp i AIDS-krisen. Vad är liksom din egen relation till den pjäsen?
Jag har återvänt till den för att jag läser den, och jag ser den alltid när den kommer och tycker att serien var helt otrolig. Jag tycker att den är liksom svår idag. Alltså det är någonting, den har både liksom i sin form, men också i relation till när den skrevs, så har jag svårt att se den, vad den ska säga om vår samtid. Alltså när den sattes upp så var det ju då personer, döende personer i AIDS som kom till premiären och tiggde pengar utanför premiären. Alltså så att då var det så slag i magen på sin samtid. Efter liksom bromsmedicinen och situationen idag så är den, jag kan inte säga daterad, för den är för stor av ett verk för att kalla den daterad. Men den har liksom, den är drabbad av åren på nacken. Och sen så kan jag, tycker jag att Tony Kushner är en väldigt spännande författare. Alltså han har skrivit en sån His Prayer, eller han har skrivit en bön som jag läst återkom till i arbetet med arv, som är sånt som är liksom en skri från den tiden som handlar om att liksom Gud och alla våra politiker se oss, erkänna oss på något sätt. Han levde, det här var ju liksom en tid där det liksom presidentkandidater, presidenter inte nämnde ordet AIDS liksom. Så att, och det finns ju här andra manifestet, Queer Nations Manifest, som, det här anonymt, som delades ut anonymt 90 någon gång under en Pride-parad. Och den texten återkommer jag till jämt hela tiden. Den tycker jag är liksom otrolig i sin politiska slagkraftighet, i sitt anspråk, och liksom i sin, alltså dess politiska kraft.
Mm.
Så det... om man inte läst den, så är det bara att googla den. Den finns också i svensk översättning.
Precis, av Elin Bengtsson och Lyra Cooley.
Oj, det här kan du.
Ja, oj, på Lesbisk ju... Pocket. Jag läser ofta den. Jag tycker den är väldigt också en väldigt viktig historisk queer text som har bäring idag också. Så jag håller med dig. Apropå liksom våra egna ord eller liksom det queera berättandet, så är jag liksom nyfiken på den första scenen i Arv, där Ian Forster, författaren, möter en grupp homosexuella män på en skrivkurs i New York. Han är ju liksom som en tidskapsel från en annan tid in i vår nutid, och ska lära de här männen att berätta om sin historia. Och jag tänker liksom, vad tror du att det har för betydelse för hbtq-personer att berätta sin egen historia?
Jag tror att det är alldeles, alldeles avgörande. Och i en slags majoritetens historieskrivning så har vi aldrig fått plats. Det har aldrig, liksom, vi har verkligen fått sköta det själva mot alla odds. Och för att veta vem man är måste man veta var man kommer ifrån. Och veta vad man ska, så måste man veta var man kommer ifrån. Och i, liksom, i de här turbulenta politiska tiderna, när rättigheter man tog för givet plötsligt blir ifrågasatta igen, så behöver man liksom titta tillbaka i historien och tänka, hur gjorde de som tvingades upp på barrikaderna? För att, som man också kan läsa i Queer Nation Manifest, att rättigheter får man inte, de tar man. Man får dem inte, man tar dem. Så att det är alldeles, alldeles avgörande. Och det som jag tycker också är spännande med hans entré i materialet, som är bara en sån teaterteknisk grej, att det börjar liksom inte i karaktär, utan det börjar liksom homosexuell man som pratar med publiken, inte i karaktär, utan det är liksom skådespelaren som börjar. Den börjar med att han säger så här, han har en berättelse, han har en berättelse han vill berätta, den bultar i honom och kräver att släppas fram, men hur ska han börja? Så att den börjar liksom så otroligt anspråkslöst och inte alls i en fiktiv situation. Men så kommer då en fiktiv karaktär in. Alltså som i en slags magisk entré. Och jag tror att det magiska påstående som ligger så nära teatern, att vi kan förskjuta tid och rum och vi kan låna ut våra kroppar till andra karaktärer som framför oss blir helt verkliga. Det är liksom ett av de viktigaste och bästa verktygen att just berätta vår historia. Och jag, när det här återkommer jag till, när Kiki Brandberg då, som spelar Margaret i sjätte akten, när man är helt liksom vimmelkantig och helt slut, så kommer hon in och berättar historien om när hon förlorade sin son, när hon sitter vid dödsbädden och förlorar honom. Och vi har en slags önskan om att man ska liksom försöka flytta oss via liksom bryta fysikens lagar gällande tid och rum. Och då är det några tillfällen där, hon är också en helt otrolig skådespelare, men där jag tycker att hon lyckas. Hon liksom, vi tar oss igenom, vi är där, vi är med henne vid det här ögonblicket när hon förlorar honom. Och i relation till att förstå sin historia så kan man inte liksom komma närmare än att sitta vid en mamma som har först förskjutit sin son för att sen bara liksom återförenas med honom den sista timman han är i livet.
Mm.
Och det tycker jag är helt otroligt.
Mm. Det är en väldigt, väldigt stark scen i pjäsen och otroligt framfört också, såklart. Jag misstänker liksom att det känns, eller för mig var det liksom en hisnande upplevelse att som typ tonåring så såg jag Amy's in America på Stadsteatern, och som typ 20 så läste jag Torka aldrig tårar. Och jag gissar liksom att det är lika hisnande för varje generation att på något vis upptäcka den homosexuella eller queera historien och bara det här hände och vi var på något vis samma folk eller samma grupp eller det här är också min historia, mitt arv. Och jag tänker att pjäsen Arv här nu, den tar ju på något vis ett kliv vidare in i vår tid och de stora frågor och kanske trauman som finns i det queera kollektivet under 10-talet. Hur liksom kommer det här, de här frågorna och den här pjäsen att uppfattas i framtiden, tror du?
Alltså dels är det, när jag möter publik som har sett föreställningen, så den där liksom hudlösa närvaron eller det hudlösa upplösta, det ekar liksom vidare. Folk är liksom väldigt ärliga och transparenta med sin upplevelse men också kring sin egna levda erfarenheter. Det är som att den där liksom att bryta isen eller öppna upp för ett samtal, det ekar vidare. Och det är väldigt konkret när jag pratar med människor som ser föreställningen eller som kommer fram till skådespelarna på stan och bara är liksom så här har jag levt och bla bla bla. Så det samtalet är någonting som ekar vidare. Men det är också en manifestation av i relation till en samtid och liksom att det är en fråga som drar mycket folk, publik, som många vill har ett stort behov av att fortsätta prata om. Och att det inte på något sätt är avslutat. Annars kunde man liksom tänka sig så att när vi lever i den här relativa öppenheten och tryggheten, att nu är vi färdiga med det där, nu är det dags att gå vidare. Liksom, såret är läkt, nu är vi klara. Men jag tycker att det var tydligt att så inte är fallet. Så jag hoppas verkligen att institutioner, fria grupper, men också liksom enskilda kulturutövare verkligen fortsätter att ägna sig åt de här frågorna. Och att de som gör det, och vi har ju massa otroliga liksom kreatörer och författare, liksom allt ifrån liksom nya röster till de här giganterna, Jonas Gardell, och liksom, att de fortsätter finansieras och få utrymme.
Det är fint att höra om det här ekot ute i samhället. Vill du berätta mer om mottagandet som föreställningen har fått?
Ja, alltså det har varit omvälvande. Det har varit helt otroligt faktiskt. Och det som har... Den där upplevelsen som jag hade när jag såg den i London, att man känner att man tillhör ett community och att det finns saker som tillhör ens liv och vad man har varit med om som man har trott inte passar på våra scener. Det är inte ämnen som vi ägnar oss åt. Kanske delvis specifikt liksom de mest, vad ska man säga, de delar av den, bastuklubbar och gruppsexträffar och sexfester och sånt, alltså sånt som också är en viktig del av den homosexuella kulturen, att det är också någonting att hedra, att ställa på en scen, att prata om. Så att jag hoppas att det är många som kände som jag kände när de satt i publiken, som jag kände i London, att herregud, är det nu någon som ska hoppa fram och ropa surprise, nu berättar vi er historia. Det är ju någonting, så fort man ställer någonting på en scen, och speciellt om man ställer någonting på en scen som på Sveriges nationalscen, så är det någonting som händer med de personerna och den historien och den föreställningen. Det är som att man liksom bara bjuds in i en slags kulturhistoria eller kulturkanon bara i den handlingen. Och att flytta in liksom Prags bastuklubbar på nationalscenen är en handling som jag hoppas kommer få genklang.
Vad fint. Jag vet att Arv har ju fått Nöjesguidens, eller scenkonstpris. Ja. Och du har också fått Falstaff-stipendiet. Hur känns det att få det erkännandet?
Det känns jätteroligt. Alltså, och vi blev utvalda till biennalen och spelade på biennalen, som är liksom en jättestor branschträff. Det var jätteroligt. Man har ju liksom en förhoppning om, alltså, att vara regissör är ju jättemycket arbete. Man jobbar liksom, man jobbar ihjäl sig. Man jobbar hela tiden. Och det liksom, så att man drömmer ju och hoppas att det man gör ska liksom tas emot väl, få en genklang, få bli uppmärksammat, att publiken kommer dit och tittar. Så att Det låter kanske jättefånigt att man blir sådär överdrivet glad över lite pris. Men jag har verkligen blivit så överdrivet glad.
Mm, vad roligt att höra. Mm. Och du tillträdde som konstnärlig ledare för Unga Dramaten nu under 2023 också.
Ja, precis.
Vad kan vi förvänta oss eller vad kan vi se fram emot?
Vi håller liksom just nu på att liksom prata och bearbeta vad Unga Dramaten ska vara. Unga Dramaten ska vara en språngbräda för nya talanger, men det ska också vara en arena för erfarna scenkonstnärer att verka vid. Unga Dramaten och Dramaten har ju ett ansvar att förvalta ett kulturarv och också formulera det framtidens kulturarv. Och vi har liksom muskler och mod, så vi letar verkligen efter skeva historier, maximalistiska historier som tar teaterns alla verktyg i beaktande, både liksom nyskrivet men också liksom titta bakåt i historien. För precis det som hände då med arv, när man flyttar upp en historia och vad som händer med den, det har vi också möjlighet att göra här på Unga Dramaten. Så jag hoppas att det ska vara ganska mycket queert här framöver.
Mm. Vad spännande, det ser vi verkligen fram emot. Och tack så jättemycket för det här samtalet, Carl-Johan. Det har varit så otroligt intressant att få ta del av dina erfarenheter och tankar om arv och vad som rör sig i vårt queera community.
Ja, tack. Det har varit jättekul.
Tack.
Ja, jag blir bara ännu mer sugen på att se den här nu. Men jag har sån himla tur. För jag ska få göra det i oktober. Det som är sjukt är att jag köpte de här biljetterna för typ ett år sedan. Alltså våren 2023. Och tänkte, nu är jag ute i god tid för att se en föreställning till hösten. Men sen efteråt så fick jag ett mejl. Jag antar att jag inte var den enda som hade köpt biljetterna i tron om att den ska gå i oktober 2023. Och fick reda på att vi själva verket hade köpt biljetter till en föreställning 1,5 år senare. Alltså oktober 2024. Och det var ganska länge min enda plan för 2024. Det var att det skulle bli 2024. Och sen i oktober skulle jag se arv. Nu har 2024 infallit. Jag har hunnit göra lite fler planer. Men det kändes väldigt speciellt.
Mm, det förstår jag. Och jag har lite inside info. Att de som ser pjäsen liksom i början av hösten kommer få se med samma gäng som satt upp den i våras. Och sen kommer några skådespelare bytas ut. Just för att den liksom har hållit på så länge så att alla kan liksom inte fortsätta spela sina roller. Mm. Och de kommer också göra om scenografin så småningom. Så jag tror att ni som har de här köpte biljetter för länge sedan, ni kommer liksom få se originalversionen.
Mm. Mm.
Och de som har köpt biljetter senare, de kommer få se en annan version.
Mm.
Så det var nog värt väntan.
Mm. Mm. Hoppas det. Ja, och nästa vecka, Max, vart ska vi då?
Jo, men då ska vi tillbaka till Helsingfors, våra drömmarstad. Man kan nästan tro att vi är sponsrade av visithelsinki.gay.com. Men we wish, det hade varit underbart.
Verkligen, det finns faktiskt en så karta över Helsingfors som heter Visit Gay Finland. Det borde bara vara vi på bilden. Mm. Ansiktena utåt för Gay Finland, i Sverige i alla fall.
Ja, precis. Men nu har vi lite nya röster i det här samtalet som kommer då.
Mm.
Lina Bonde och Edith Hammar gör comeback. Men den här gången är också Rita Packvalén med när vi pratar om queera tidsresor.
Mm. Vi ses då.
Hej! Du har lyssnat på det 12:e avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Carl-Johan Karlsson. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in i december 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.